Detta är ett partipolitiskt program producerat och finansierat av Gällivare Moderaterna.
Hej och välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this
city. We built this city on rock and roll. Och vi som sitter här idag är
Birgit Maja Thunborg.
Och jag Kurt Kalla. Ja, välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Idag blir det ett speciellt program. Vi tänker nämligen berätta lite mer om vem vår nya gruppledare i Moderaterna Gällivare är. Och det är Birgit Maja Thunborg som de flesta vet. Men nu får vi veta lite mer om vem är Birgit. Kan du berätta lite?
Ja, tack så mycket Kurt. Alltså det blev väl lite pirrigt nu här. Var ska jag börja? Hur ska jag säga? Och vad ska jag säga? Men vi börjar väl med min födelse.
Okej.
Okay. Och den hände den 27 april 1960. I en stad som heter Reit. Och heter nu Mönchengladbach. Och de här är alltså nu tillsammans i en större stad. Då, Reit och Mönchengladbach. Och ligger i västra delen av Nordrhein-Westfalen, som är den största delstaten med 18 miljoner invånare.
Oj då.
Och om man söker den på kartan, då finns den alltså i närheten av holländska och belgiska gränsen. Vi har nära till allt, i princip är det mitt i Europa, kan man säga.
Okej.
Okay. Så jag har det alltid nära till ja, Frankrike, Belgien och Holland. Ja. Det var också en väldigt tidig, ja man kan säga helgsyssla, att vi besökte våra grannländer.
Det var så nära, ja.
Ja, det är så nära.
Yes, ja. Och sen skola och sånt.
Jo, det var så här att jag var ett barn som inte gick så tidigt till förskolan. Min mamma tyckte att det var inte så nödvändigt.
Okej. Okay.
Och den tiden var det också så, då slutade man ju jobba som kvinna när man hade fått barn i Tyskland.
Okay.
I alla fall. Och sen var det också så att min pappa blev svårt sjuk, han insjuknade i cancer, det var 1962. Oj. Och då var jag bara 2 år gammal och då blev det väldigt, väldigt kritiskt i vår lilla familj och då hade hon mycket stöd av mor och farföräldrar. Och då var det ganska lämpligt att jag var hemma.
Ja.
Men tyvärr dog han då 1964.
Ja.
Och jag är uppvuxen sen bara med mamma.
Mm. Och hon lever ännu?
Ja, det gör hon.
94 år hörde jag
hon. Jo, hon är 94. Hon är född 1931. Och okay. Hon bor kvar i samma stad, i Reit. Inte i samma lägenhet tyvärr. Hon fick flytta in i ett modernt hus med hiss och balkong.
Yeah.
Tyckte hon var jätteläskigt att kliva på den här. Men det är samma område. Så det var jätteskönt. Men annars var det ju som vanligt. Då är det grundskola och i Tyskland blir man inskolad med 6 år. Och då är det alltså skarpt läge. Det är inte något F1. Det är direkt läsa, skriva, räkna.
Okej.
Okay. Och med betyg. Nu är det, idag är det ju andra. Och vi hade till och med skönskrift. Alltså vi fick träna på att skriva skönt.
Jag tillhör faktiskt samma generation lite grann, så jag har också haft de ämnena. Och det var då skulle man lära sig att läsa, skriva och räkna. Mm. Och vad heter det på svenska? Ja, men det var skönskrift.
Ja, alltså man ska lära sig att hålla sig inom vissa linjer och så. Och det är faktiskt, det var inte så dumt. Jo, det är den vanliga grundskolan i Tyskland och det är kvar idag. Det är 4 år och sen väljer man vilken part av skolsystemet man ska hamna. Det väljer man egentligen inte själv, så det bestämmer redan betygen. Och då finns det huvudskolan, som det heter då, hauptskola, realskola och gymnasium.
Ja.
Och har du bara ett betyg som lite, är lite så här i Sverige, då hamnar du inte i respektive fack. Det är ju egentligen en nackdel. Och därför finns i delstaten jag uppväxt finns också en typ av skola som heter gesamtskola, alltså helhetsskolan. Där kan du alltså hamna oavsett om du har ett dåligt betyg i något ämne. Och så har du olika kurser som du ska bli då klassat in som på vilken nivå du är.
Yeah.
Tycker jag är jättevettigt. Men det var då inte just på den tiden. Så jag hamnade på hauptskola, alltså helskola kan man säga. Och det var 10 år.
Ja.
Och efter det var jag till handelsskolan.
Okay.
Jag fortsatte. Och där gjorde jag min student.
Ja.
Ja. Så jag har student i, vad skulle man säga här? Jag vet inte det. Alltså det är ju administrativt.
Samhällslinje eller sånt.
Ja, inte riktigt samhälls. Det är mer inriktat på kontor, handel.
Okej.
Okay. Ja.
Vi har ju haft liknande. Min fru har faktiskt gått en sån linje.
Och efter det då var det antingen går man vidare till högskola och
ja.
Det kände jag inte för. Jag var lite less på skollivet.
Okej.
Okay. Och då sökte jag en utbildningsplats. Och eftersom jag tillhör jag babyboomen,
ja.
Jag är ju en riktig boomer. och det var väldigt många sådana då. Då var det jättesvårt att hitta någon lärlingsplats.
Lärling har man ju mycket i Tyskland ännu, va?
Jo, det har man fortfarande.
Ja.
Jag tycker faktiskt det är en väldigt bra utbildningsform.
Vi har försökt få igång det här i Gällivare företagarförening. Vi har kört det faktiskt lite grann.
Mm. Alltså jag rekommenderar det varmt och jag vill också gärna jobba för att vi går lite grann tillbaka till
ja.
Sådana tankar.
Det ställer jag också upp på.
Jag ställer upp på, jättebra. Ja. Ja. Vi pratade tidigare om det här att företagarna har haft en sånt initiativ tidigare. Nej, men det innebär helt enkelt att du har ja, i princip en anställning hos den som utbildar dig. Om det kan vara ett hantverksföretag, det kan vara, hos mig var det då en advokat,
okay.
En fristående advokat. Det kan vara en tandläkare. När jag kommer in i det här, då är det så kallade assistentyrken. Alltså jag är då utbildad advokatsassistent.
Okej. Okay.
Och då går det som en JÖKEN, alltså juridisk översiktskurs, fast lite mer. Eftersom du lär dig också den administrativa delen, hur du till exempel ska kunna agera som kronofogde. Det är ju helt andra
ja.
Bestämmelser där. Så du behöver inte direkt en kronofogde i Tyskland. Du kan också driva det via en advokatbyrå.
Ja.
Så det var väldigt intressant och det var tidigt jag brann för också juridiken. Så jag kände jag var helt rätt. Och då jobbade du heltid eftersom jag var redan myndig när jag började.
Ja.
Är du under 18 år så har du vissa restriktioner på din arbetstid. Det har du inte när du har fyllt 18. Och 2 dagar i veckan hade du alltså teori, alltså skola.
Mm.
Mm. Och då var det arbetsdag 8-18. Med 2 timmar lunch eftersom en advokat måste också ta emot sina mandanter på efter kontorstid.
Ja.
Och sen var det alltså 2 dagar i veckan, då var det vila, brukade jag säga då. Då var det skola.
Okej. Okay. Ja, och sen?
Ja. Nej men alltså, jag stannade lite kvar i advokatsassistenttiden för att den var väldigt nyttig och väldigt lärorik för mig för att du möter ju alla sorters problematiker som kan hända en människa i världen. De söker sig, får de alltså, kommer de i konflikt med lagen så söker man sig till en advokat.
Mm.
Ska du ha en skilsmässa, då söker du dig till en advokat. Andra ärenden, du ska driva in och skuld, alltså du har inte fått betalt. Allt det här samlas jag just under det taket. Och min advokat, han tog emot alla. Alltså han var kunnig i alla grenar.
Okay.
Varje dag fick vi assistenter också gå till domstolen. Och det var på grund av att man sparade pengar ju med att man inte skickade akterna med posten. Man bad dem med assistenterna.
Okej, okay. De blev bärare.
lite. Jag blev aktbärare så att säga. Men, och sen skulle man inhämta också annan vanlig vara, typ kaffe, typ kex och sånt som man behöver. Men man var ju inte enbart anställd som lärling och utförde sysslorna i, alltså på advokatkontoret. Man skulle också koka kaffe, öppna dörren, städa, diska, komma med näsdukar om det behövdes.
Nej. Det låter lite ålderdomligt. Men,
ja, men
jag kan tänka mig att en sån grund har du stor nytta av idag som politiker.
Jo, det kan man säga.
Och för det handlar ju också mycket om regler och liksom administrativ hantering och så vidare.
Ja, du måste också vara lite bredare i, alltså inte bara en gren. Alltså, när du blir fritidspolitiker och sedan kanske även alltså, i styrande ställning, då ska du ha lite hum om allting egentligen.
Ja.
Mm. Då var för den delen, jag sökte mig vidare till en myndighet som är alltså den länspolismyndighet i Nordrhein-Westfalen. För att jag tyckte jag ville se den andra sidan. Den som fångar in bovarna.
Ja. Men sen så började det närma sig.
Du menar jag närmar mig Sverige här?
Ja.
Ja, alltså jag jobbade 5 år hos länspolisens myndighets... headquarter kan man nog säga, för att det var i Düsseldorf, inte i min hemstad, så jag fick pendla också varje dag. Men där har man länspolisen där, de samlar ju experter från hela landet om de har speciella grova fall. Till exempel organiserad brottslighet, alltså koncentrerat droghandel och så vidare, då är inte den här kriminalpolisen på självaste ort ensam ansvarig. Är det så att det är en stor härva, då samlar man kompetens i just den myndigheten. Och där jobbade jag inom administrationen. Då kunde det till exempel vara att vi fick en förfrågning för skenköp av droger, och då fick man vackert göra alla papper färdiga, och då skriver man ibland en anvisning på 500 000 D-mark eller något sånt. För att då kunde man hämta ut de här pengarna och låtsas köpa droger. Ja. Alltså det är en sida av samhället som inte alls är himla glädjande alla gånger.
Du inte ser, så trevligt.
Nej, och du ser ju också alla konsekvenser. Mm. Så det var brottsstatistiken var en av mina huvudläsdokument. Ja, alltså jag var alltid intresserad av juridik och att samhället ska ha egentligen en möjlighet att leva sitt liv utan att bli drabbat av de här bovarna.
Ja.
Mm. Jo, men Sverige var egentligen bara på, på listan på grund av att jag skulle till Norge.
Okej.
Okay. Men ska vi inte lyssna lite musik?
Ja, vi kan ta det då, så fortsätter vi.
Och då lyssnar vi på en låt som är egentligen anledning för att jag finns.
Okej.
Okay. Och den heter nämligen Tanse mit mir in den Morgen från Gerhard Wendland. Och det var den låten min mamma dansade. Den första dansen som min mamma dansade med pappan.
Okej, okay, då så de träffas. Ja.
Tanze mit mir in den Morgen, tanze mit mir in das Glück, in deinen Armen zu träumen, ist so schön bei verliebter Musik. Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht, dum, dum, fragte ich Susanne, dum, dum, sie sah mich nur an, dum, dum, und ich wusste, dass sie mich so glücklich macht, dum, dum, wie's nur eine im Leben kann. Tanze mit mir in den Morgen, tanze mit mir in das Glück. In deinen Armen. Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht? Dum, dum. Sprach ein Kavalier dum, dum. Nachts darauf zu ihr. Dum, dum. Er war schneller und hat sie nach Haus gebracht. Dum, dum. Doch ich träumte nur noch von ihr.
Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Vi ska fortsätta att prata om Birgit Meyer Thunborg och hennes liv och ja, vad hon vill här framgent. Så advokatbyrå och hos länspolisen.
Ja, LKA, Landeskriminalamt heter det på tyska. Och sen blev det även där 5 år. Och efter 5 år tyckte jag, ja men nu tyckte jag, ja, det är kanske något annat som hägrar här. Så okay. Jag sökte mig in i det fria näringslivet.
Ja.
Och var intresserad av att bli PR-assistent. Nu är jag assistent igen. Och dömer min förvåning att jag fick faktiskt chansen. Jag hade absolut inga förkunskaper på det sättet. Ja. Och då hamnade jag på ett bryggeri som heter Hannenbrauerei. Och det var ju ett bryggeri som var från staden. Alltså ett lokalt bryggeri.
Ja.
Och det var faktiskt det kulaste jobbet jag någonsin.
Ja, det låter ju ganska trevligt. Bryggeri.
Bryggeri, ja. Men jag var ju inte i produktionen. Jag var ju då för marketing och PR. Ja. Och vi organiserade ju för det första alltså marketing. Alltså allting med annonsering och hur vi vill uppträda utåt. Och det var också försäljningsstrategier och sådana saker. Och sen just evenemang heter det, ja. Event. Och där var jag med i ett team och vi organiserade allt från 15 pers till 20 000. Så det var mycket spännande. Och eftersom man inte bara kan jobba så var man ju också på semester ibland.
Ja.
Och då var det så att jag hade fastnat för Norge på grund av att jag tittade på en diashow av en kompis som hade varit där. Och då tittade jag också in i min dåvarande kartbok som då hette Atlas från skolan. Okay. Jag kollade alltså hur långt det är ens. Alltså det var ju långt.
Ja.
Så vår första resa som jag då gjorde med min dåvarande sambo, det var faktiskt med skolatlasen. Så vi köpte oss inte ens en karta. Och det var långt innan vi hade GPS och så. Och då konstaterade vi att det går fortast när man kör genom Sverige.
Ja.
Mm. Och det var 1986 och då landade jag första gången då i Jokkmokk. Och varför landade jag där? Jag landade där för att jag hade sett på skol-tv i min gröna, absolut gröna ungdom i 10 år. Hade vi en skol-tv i källaren och var jätteglad att vi fick någon gång titta på tv där. Och då var det någonting om Jokkmokks vintermarknad.
Okay,
och det hade fastnat i min skalle.
Ja.
Så då var det Jokkmokk som var första anhalt. Och sen gick det ju vidare mot Norge och då kom man förbi Porjus.
Ja.
Och där fanns det en vilt affär.
Okej.
Okay. Och där fanns det en skylt på tyska.
Ja.
Vad man säljer där. Och det var så jag hamnade första gången i Porjus. Och träffade första gången Björn Thunborg.
Oj då.
Mm.
Redan 1986.
86, ja. Där var han ja då i funktion som souvenir och vilt försäljare.
Ja.
Ja, och på den resan blev det. Det blev fler resor förbi.
Okej.
Okay. Och någon vacker dag var jag ensam utan sambo.
Ja.
Och då tog han tjuren i hornen. Det är riktigt sagt för att jag är oxe till stjärntecken.
Ja.
Och så bjöd han mig på lunch. Och jag var väldigt förvånad. Den där lunch, jaha, okej. Okay. Och tänkte, jaha, vill han laga någonting själv? Nej. Han bjöd mig på dundret.
Okej.
Okay. Och då får vi dit i hans ganska skramliga bil då. Och Och sen efter att vi hade ätit renskav med mos, då förklarade han för mig att han hade sett mig direkt första gången när jag kom in, att den kvinnan, det är kvinnan i mitt liv. Och jag tänkte, det här är en film, det kan vara sant. Men han utvecklade det där, och så frågade han om jag kunde tänka mig att leva livet här uppe. Jag trodde faktiskt det var nästan dold kamera. Men det fanns ju inte då, men det kom jag på senare. Ja, men alltså så blev det faktiskt. Han friade då på dundret efter renskaven.
1900?
Då var det 1990.
Okej.
Okay. Mm. Och då tänkte jag, han kan inte vara riktigt riktig.
Ja.
Och tänkte, ja men jag vill ju faktiskt till Norge. Och så sa jag, jag återkommer.
Ja.
Och så reste jag vidare och gjorde först min semester.
Ja.
Men på vägen hem tänkte jag, den där killen måste du titta på lite närmare. Alltså, det var jag inte normalt.
Nej.
Eller hur?
Klart annorlunda.
Klart annorlunda. Och så tog jag faktiskt, jag ringde dit från en telefonhytt på Andenäs.
Ja.
Efter en valsafari. Och man var hemma, jajamän, man var hemma. Välkommen. Ja, och så blev det. 1991 gifte vi oss. På min semester, och 92 flyttade jag hit.
Okay.
Det var ett, ja, var ett bra knep.
Det var ett annorlunda kast. Det var inte som du hade planerat.
Nej, det var det inte.
Okej.
Okay. Ja.
Och sen 92 har du bott i Porjus.
Ja, och då var det den tiden då behövde man söka uppehållstillstånd även om man bodde i Tyskland, och då fick man vackert vänta även om man var gift.
Ja.
Tills man fick komma in i landet. Och sedan dess har jag bott i Porjus till i fjol.
Ja.
Ja. Jag hade faktiskt också några år en övernattningslägenhet i Malmberget. Och det är på grund av att våran son gick skola här i Gällivare.
Ja, Asbjörn.
Han gick på Mariaskolan och sen på Sjöparken.
Ja.
Och det är han är lustigt nog lärare nu.
Ja.
Och då bodde vi i direkt vid groben, alltså bredvid Konsum. Och det här huset vet jag har olika namn, men vi kallade det för Färgfemman. Eller Björn kallade det för Färgfemman.
Och det har olika, Mabell istället, ja, huset, jo. Sandstedt. Så, jo,
kärt
barn och många namn.
Jo, och det var faktiskt, alltså, jag trivdes där.
Ja.
Jättebra.
I Malmberget.
I Malmberget.
Det förstår jag. Det har jag också gjort i princip hela mitt liv. Men då, hur började det med politik då?
Politiken började faktiskt jag i Jokkmokks kommun. Och jag var engagerad blev jag först och främst i kyrkan. Men då inte, alltså via politisk förening. I Porjus hade vi en egen församling.
Ja.
Och då behövde man inte ha den här stora organisationen. Då hade man kyrkostämma. Och då kunde man välja sitt kyrkoråd på kyrkostämman. Och då blev jag frågat om jag var intresse att engagera mig, och det hade jag.
Mm.
Och så blev jag direkt ordförande i kyrkorådet.
Ja.
Då hade jag då ingen aning om att jag skulle bli, men det blev så. Och sen därifrån blev jag lite bekant också med den andra organisationen som finns, den politiska, och så blev jag medlem i Samernas Väl.
Oj då.
Ja. Och det är på grund av att vi hade väldigt mycket kontakter vid handel såklart med samer. Och deras frågor har alltid intresserat mig.
Yeah.
Redan som turist. Och det var en bra fortsättning på det. Det var jag några år. Det är ju ett kommunpolitiskt parti i Jokkmokk.
Yeah. Lokalpolitiskt parti.
Jo, yes. Lokalpolitiskt, precis. Och då fick jag smak på, alltså, hur det funkar och hur man kan påverka och så. Och så. Och jag upptäckte väldigt tidigt att här är det viktigt att man just gör sin röst hört från det hållet.
Ja.
I Tyskland är det lite enklare att påverka som medborgare. Du bildar ett medborgarinitiativ och så. Det är väldigt mycket snabbare kan du påverka dina kommunpolitiker till exempel. Så det fanns inte här, och så tänkte jag, det är väl en bra idé, men det var jag enkomt då med samefrågor.
Ja.
Och då blev jag då, det är en annan historia, men det drar nog ut på tiden om jag berättar den också, varför jag blev moderat.
Ja.
Det får vi kanske spara till en annan gång. Men första maj hade någon roll i det hela. Jag var nämligen också med i första maj-tåget någon gång. Ja. Och efter det blev jag moderat.
Oj då. Mm. Ja, det var speciellt. Just första maj-tåget.
Mm.
Nej, men just det här med samerna, det har ju varit på den tiden, alltså, då var det, man hade en annan relation och mer samverkan med lokalbefolkningen än samerna. Nu har det ju blivit tyvärr så polariserat tack vare, ja, det som nu, det är en ny generation då, både lokalbefolkning och samerna, som ser lite,
ja.
Det kanske du ser i viltaffären också, handlar ni mycket, har ni mycket affärer med lokala samer?
Alltså just nu är det så här, det har jag väldigt förändrats i och med att, för det första var det jag och Björn som gick bort 2010.
Ja.
Och sen har vi också inte kunnat fullfölja hela det här konceptet som en viltaffär innebär. Så, och det blir mindre och mindre när det gäller råvaruhantering.
Ja.
Det blir mer och mer handel och just specifikt och souvenirhandel och slöjd.
Ja.
Och på den fronten har vi fortfarande bra kontakter. Men just att man köper hela kroppar och styckar, det kunde inte jag, och det var nog ganska klokt att vi slutade med det omgående. Så ja, på den vägen är det. Och sen har jag jobbat, alltså inom viltaffären har jag jobbat från första dagen när jag bodde i Porjus.
Mm.
Och det var en stor fördel i och med att jag är tyska och behärskar språket.
Ja.
Mm. Många tyska kunde.
Du, men sen då vidare politiken i Jokkmokk.
Mm.
Och du blev moderat.
Jag
tack vare ett första majtåg.
Ja, precis. Ja, det var en upplevelse, om vi nu ändå kommer in på den. Och framförallt var det då den avslutande upplevelsen på Folkets hus när man sjöng Internationalen. Och stod upp och hade näven i vädret. Och jag uppmärksammade under hela den här dagen, det var inte någon bra kommunikation med mig som person som var ny egentligen. Man pratade mest med min son. Det var han som var anledningen egentligen att vi for dit, för att han hade sett i Gällivare röda fanor på plakat och ville veta vad är det för någonting.
Ja.
Och sen, det bästa är att vi deltar på ett första majtåg. Då förstår du vad det är. Och då var han bara 6 år. Så. Men han var väldigt tidigt också intresserad. Ja, och det var anledningen. Och sen var det den Internationalen, och alltså hela den här stämningen påminner mig jättemycket om det andra Tyskland.
Ja.
Nämligen DDR. Mm. Och sen tittade jag lite grann i partiprogram och så vidare. Och så tänkte jag, Samlingspartiet, ja, det är någonting för mig.
Mm.
Så kan det bli.
Ja. Men sen, det är ganska många år du har jobbat som moderat i Jokkmokk nu.
Ja, alltså jag blev medlem 2003, men jag var inte så aktiv i början, för att min man tyckte jag då att som företagare ska man inte outa sig som politiker.
Nej, det, och speciellt småföretagare, det är lite känsligt.
Ja, och det, men jag lyssnade då, och jag hade också förståelse för det, så det blev först och främst blev det då landsting jag var mer aktiv. Och då blev jag invald i en sjukvårdsberedning. Faktiskt via Gällivare.
Ja, ja.
För att ni hade en ledamot vakant, och då fick jag frågan om jag var intresserad, och det var jag. Mm.
Jo, nej, och jag upplever ju det som att just när det gäller Jokkmokk och sånt, så har vi haft ett ganska bra samarbete genom åren.
Mm. Ja, det är ju nära.
Jo.
Mm. Jag hade ganska bra kontakter hit ändå, på grund av att jag bodde också här delvis i alla fall 6 år. Mm. Ja, men det är den historien, och sen rullade det bara på. Det blev jag då, jag var redan som samarnas ledamot invald som ersättare i kultur och fritid då. Så hade jag alltså de första erfarenheter, men nu blev det jag kommunfullmäktige så småningom. Och sen blev det också kommunstyrelse, KSAU, hela den här strukturen så att säga. Jag var också ledamot i socialnämnden ett tag.
Jo, och man har ju sett det i tidningarna där under de senaste åren, så har du slagits mycket för de äldre.
Mm.
Den här, vad heter det nu? Äldre gården i Porjus.
Ja, pionjären.
Och sådär.
Och alltså äldreomsorgen, överhuvudtaget den politiken som ligger bakom, som har mycket med centralisering att göra. Det har vi kämpat mot i princip hela tiden. Och när jag säger vi, då är det också, vi är ju att du och på det sättet, det är då sonen och jag, vi har stöttat varann i den, under den tiden. Och jag anser ju att vi måste se hela kommunen, inte enbart tätort. Om man är medveten om att det är knappt om personal, men det finns alltid en lösning.
Ja, flexibilitet och anpassningar. Mm. Du är typisk småföretagare själv och jag känner igen mig. Mm. Det har jag också, jag har suttit i företagare i många, många år och brunnit för småföretag. Nåväl, men då var det några Gällivare bor, eftersom våra gruppledare i partiet hade bestämt sig för att flytta. Så var det någon som ringde upp och övertalade Birgit att flytta till Gällivare.
Ja,
var det så?
Det pågick faktiskt en längre tid. Alltså, för det första blev jag värvat av en Gällivarebo först och främst till Moderaterna. Efter många år då, man träffas ju också på de här förbundsaktiviteterna till exempel. Ja. När man åker på Norrlandskonferens eller något sånt. Och då kom de första frågorna. Det är jag över 2 år sedan.
Ja.
Och det tog också ganska lång tid, eftersom du har engagerat dig i din närhet och du har blivit också valt. Och att gå då mitt i en mandatperiod är ju inte någon lätt beslut. Men jag försökte då kommunicera framförallt med min grupp i Jokkmokk, alltså Jokkmokks Moderaterna. Vad de tyckte om saken, de tyckte naturligtvis inte om det.
Nej.
men samtidigt förstod de också att varför. För att jag anser att vi behöver, precis som jag anser att man ska vara aktiv både i kommun och region samtidigt.
Ja.
Så tycker jag också att vi ska lyfta blickarna mer över kommungränserna. Och det brister vi ibland. Ganska häftigt.
Jag är ju alldeles ny i politiken. Jag har ju bara suttit i en mandatperiod. Och det har jag också upptäckt. Och det har varit lite tråkigt. Och inledningsvis har det varit. Men nu upplever jag på senare tid att det har ju bytts människor lite överallt i Moderaterna i länet. Som har inneburit att nu verkar vara på gång betydligt bättre samarbete. Och det glädjer mig.
Mm.
För det är så. Vi är ju så beroende av varandra.
Det är vi. Och vi pratar, alla pratar om samverkan. Alla.
Jo, men, och det har jag hört i många, många år. Speciellt från politiker som har lovat att samverka med småföretagen. Och det är en sak att säga och det är en sak att göra. Jag brukar tänka så här att jag bryr mig inte så mycket av vad folk tänker eller säger.
Mm.
Utan vad de gör, det är det som avgörande för mig.
Det finns ju regelverk som ibland säger emot, men även det luckras upp. Och sen är det, alltså jag kände oftast också att jag ser inte så att jag är genuin Jokkmokksbor egentligen. Alltså jag har ju valt den fläcken på jorden på grund av en kärlek.
Ja.
Den kärlek till mannen har utvecklats till en kärlek till platsen.
Ja.
Och den begränsar sig inte i Porjus eller i Jokkmokks kommun. Det begränsar, alltså för mig är hela länet så att säga min hemvist.
Jo, och det ser man ju, du är ju aktiv då, alltså även ganska rejält på länsplanet.
Ja, och det, även det är viktigt, alltså när vi arbetar politiskt i våra olika föreningar, att vi har idkar en bra kontakt med varandra.
Ja.
Så att vi kan lära av varandra och vi kan framförallt kan vi driva politik som för oss närmare i vardagen.
Och vi blir starkare, alltså högre upp så att säga, när vi börjar prata om.
Precis, i förlängningen är det ju inte bara Norrbotten. Då ska vi se till också att vi slutar och kroka arm med de andra Norrlandslänen.
Ja.
Och det gör vi ibland. I Moderaterna har vi just Norrlandskonferens vartannat år där vi träffar kommun- och landstings- eller regionpolitiker heter det nu, från alla fyra nordiska län, inte länder. Och det leder ju till bra kontakter också, att du även kan rådfråga ibland i vissa ärenden. Så det kanske inte är så lämpligt att diskutera det i din närhet. Då har du ja kanske något annat regionråd eller någon annan kommunalråd som har varit just i den sitsen. Och kan ge dig väldigt goda råd.
Ja.
Ja.
Men nu tycker jag faktiskt att vi ska spela lite musik. Nu har vi pratat mycket.
För länge.
Alldeles för länge.
Vad ska vi lyssna då? Barry White, Can't Get Enough of You Baby.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, it's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got to do with.
Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Vi håller på att prata om Birgit Meyer-Thunborg, vår nya gruppledare. Det är ju så här att nu har du varit ordförande i Gällivare Moderaterna i, ja, sen drygt ett år faktiskt. Men gruppledare blev du vid årsskiftet ungefär, va?
Ja, så var det. Mm.
Och Hur, nu har du ju fått vara det en stund. Hur upplever du situationen? Det har varit lite hit och dit som det ofta är när det kommer in nya ledare. Vi har ju haft och Lars Eivar liksom som har suttit och styrt och ställt i partiet under många, många år. Och nu har de ju beslutat sig för att flytta.
Mm.
Och det var så vi då sökte och har lyckats övertala dig att komma hit. Och det är vi jätteglada för. Att få en rutinerad politiker. Men hur upplever du själv situationen?
Ja, för det första var det väldigt smickrande att bli alltså, fiskat på det viset.
Okay.
Så tänker man, ja, då har du väl gjort någonting bra. Så, ja. Och sen, det var ju ett stort steg för mig att då säga adjö till Jokkmokkspolitiken. Jag tror den som blev mest glad var Roland Boman, kommunalrådet, okay. Därför att jag är inte en så bekväm politiker alla gånger. Jag kommer ju med initiativärenden typ i kvarten och så har jag andra synpunkter i viss del. Och när det gäller just föreningen, då märkte jag ganska omgående att här har jag nöt att knäcka för att jag har ett helt annat arbetssätt än vad ni har.
Ja.
Och det blev ju inte direkt utan friktion kan man säga.
Nej, för det har ju varit så eftersom de har varit ledare så, under så lång tid så de har liksom kört och vi andra mer har hängt på. Och när du kommer in som ny så velar du ju lyssna mera och ha, ja, att alla ska få tycka och tänka. Och så håller vi har ju ett mycket bredare ansats nu. Vi kan ju bara ta en sån sak att när Lars och Eva slutade så var det 29 poster som de satt på. Och där har vi, det har vi nu ersatt med, det är ett dussin människor. Så att vi har ju fått en betydligt bredare bas, om vi säger så. Men det har inte varit lätt.
Nej, men jag tycker faktiskt att det är jätteviktigt. Alltså i Jokkmokk hade vi den situationen, vi var inte så många. Och då är det naturligt att man sitter på olika platser samtidigt ibland och det är inte lyckat egentligen. Men här i Gällivare vi har verkligen faktiskt en bra medlemskår här. Så det finns gott om människor och jag tycker att det är fler som kan bli delaktig aktivt desto bättre.
Ja, jag måste säga, jag upplever det. Vi har ju haft ett antal möten nu, gruppledarmöten eller gruppmöten som vi kallar det, som har behandlat olika områden och jag blir lite imponerad ibland vilket engagemang och vilken kompetens det finns.
Mm.
För det är ju så, man kan inte vara duktig på allt.
Nej.
Och man håller på, jag brinner för olika områden. Och jag vet ju en sak som jag har sett sen tidigare. Och det är ju det, du brinner mycket för välfärdsfrågor.
Ja, absolut. Och det ligger väl kanske med i farten. Alltså jag har ju också jobbat länge inom kyrkan och var jag då församlings- och diakoniassistent. Eller ja. Det är jag fortfarande. Men, så, och då möter du ju just de här människorna som är på särskilda boenden eller ensam hemma. Kyrkan har ju bra verksamheter naturligtvis, men av också naturliga skäl är det så att inte alla drar sig just till de här träffarna. Men vi har också då inom den professionen har jag gjort hembesök.
Ja.
Och det möter du ja precis alla de här problematiker som kan uppstå. Och jag tycker ju faktiskt att man har en benägenhet att hantera de här frågorna på grund av att budgeten kräver det. Och man centraliserar och man omprioriterar och man optimerar och man ser inte riktigt människan bakom längre. Och det retar mig för att pengarna finns. Vi behöver enbart fördela dem på ett bättre sätt.
Mer flexibelt och då kommer det här med småskalighet och småföretagande in som jag tror man kan implementera på ett betydligt bättre sätt. Vi har ju också i partiet beslutat oss för att försöka driva frågan att, ja, att kunna driva saker på annat sätt och släppa in andra alternativ att sköta om saker. Inte minst samarbete med småföretag.
Ja, och nu kommer jag också från Tyskland där det finns sådana samarbeten och samverkan på ett helt annat sätt. Det finns olika vårdgivare. Det finns kommunen, det finns kyrkan, det finns stora vårdföretag som jag absolut inte vill slå ett slag för. Jag slår ett slag för de mindre småföretagen som gör det här av ett brinnande intresse och att de vill verkligen ge en vård med kvalitet,
yeah,
och värme istället för att ha en stor koloss som bara räknar pengar. För att om vi ska vara helt ärlig så är det alltså man är ju mycket, mycket mot välfärden som drivs av näringslivet här i, yeah, Sverige. Ganska extremt är det jag uppe i norr.
Yeah.
Och det finns ju dåliga exempel. Men om jag tittar på de kommunala verksamheterna, nu pratar jag inte om våran egen, jag tittar bortåt länsgränserna.
Yeah.
Det finns stora skandaler där den kommunala verksamheten har exakt gjort samma sak som andra kommersiella
stora
bolag har gjort. Man har skurit i maten, yeah, till exempel, har inte vårdat, alltså vanvårdat mer än vårdat.
Ja, och sådana här saker, man gör besparing, man drar in mjölk.
Ja, det är ju helt fantastiskt.
Jo,
eller lingonsylt för den delen till köttbullar. Alltså det finns alla möjliga saker, men det värsta är ju när människan inte blir omhändertagen så som det ska.
Nej.
Och det måste vi, alltså om vi nu har det här som vår uppgift, det är en kärnverksamhet, en kärnuppgift som vi har i kommunen, då behöver vi faktiskt också ha öga öppet för alternativa möjligheter.
Precis, och det kommer vi att driva.
Definitivt.
Och då kommer vi naturligt in på det här med, jag vet att, ja, en annan sida som du brinner för, det är det här med småföretagare.
Ja.
Du är ju småföretagare.
Jag kallar mig inte för småföretagare, jag kallar mig för mikroföretagare. Så det är ju småföretagare är enligt EU-måttet upp till 250 anställda.
Ja. Vi har ju försökt i företagarna, som riksorganisationen, har ju försökt driva det här, att man ska separera på de stora företagen och småföretagen. Och det har varit olika, ibland har man räknat med 250 anställda och ända ner till 50 anställda. För det är lite tråkigt, för det är egentligen samma regelsystem som styr företagandet i sin helhet. Och
ja,
det är inte riktigt okej.
Okay. Nej, men alltså, vi måste uppleva till lagen. Och det finns ju faktiskt också, det är också politiskt styrt. Alltså,
ja,
även där kan man ju påverka. Och då måste man påverka både på kommunal, regional och riksnivå och naturligtvis EU-nivå. Så jag ser det, ibland får jag höra att jag är alldeles för spretig, men att jag bryr mig alltså om så många olika nivåer.
Ja.
Men jag har tidigt insett att det är ju inte vi här i Gällivare som bestämmer vilket regelverk livsmedelslagen,
nej,
dikterar oss.
Så är det.
Det är, i långa loppet är det faktiskt EU. 60% av alla de här regelverken som vi får nu för tid kommer därifrån.
Mm.
Och då kan man inte blunda och säga att det angår inte mig vad som bestäms på andra sidan Europa.
Nej, alltså, och det är därför också vi är glad, eller jag personligen tycker det är så bra att du sitter med i regionen på olika positioner. Därför, ja, men vi tar lasarettet som ett exempel.
Mm.
Det som nu händer med vårat lasarett i Gällivare, de besluten tas ju i regionen, i regionstyrelsen.
Mm.
Och då är det ju, måste vi ju sitta med där.
Ja, det är en fördel. Men även om du sitter med där i opposition har du ju naturligtvis bättre insyn, men du kan också påverka. Men bäst ska man påverka när man styr.
Jo, så är det ju.
Ja.
Och det är därför vi måste jobba ihop så vi får vara med och styra mer i Norrbotten.
Ja, och det här som jag tycker faktiskt att vi ska vara lite mer observant på hur vi satsar våra skattemedel.
Ja.
Vi har en bra skattebas, sägs hela tiden, och det stämmer ju. För att vi har ingen arbetslöshet. Men vi har själv också problematiken att vi har satt oss i en sits i Gällivare där vi måste låna.
Ja.
Jag som små- och mikroföretagare tycker alltså, det är inte så himla bra när man hela tiden ska stocka upp sina lån för att kunna färdiggöra något projekt.
Jo, och som Gällivare befinner sig, precis som du säger, en väldigt speciell situation tack vare det med samhällsomvandling och det. Vi har en bra skattebas, vi har ingen arbetslöshet, men ändå så liksom har vi en kommunal verksamhet som går i minus, om det inte vore för nu fick vi en extra peng det här året från LKAB som man kan redovisa plus. Men det är lite tråkigt att se att olika nämnder, i princip de flesta nämnder, har ett negativt resultat.
Ja, så det finns ett jobb största, att göra. Vår största, det är ju barnutbildning och det är socialnämnden. Och jag är helt medveten om att det är en svår uppgift. Och med den personalstyrkan vi har till förfogande. Ja. Alltså, det finns inga arbetslösa här.
Nej.
Så var ska de komma ifrån? Men många gånger är det verkligen så att det är arbetssättet som avgör. Och arbetsmiljö.
Jo, och då kommer vi tillbaka till det här att ta och titta på alternativa lösningar. Sluta med det här centralisering, storskalighetens tänk. Och utan försöka hitta, anpassa oss efter våran situation mer än att liksom plocka de här stora lösningarna från storstäder och försöka implementera hos oss.
Alltså, om du frågar en ekonom så kommer den jag inte hålla med. Alltså, centraliseringen är ju alla ekonomers och budgethållares bibel.
Inte alla ekonomer lyckligtvis, men de flesta håller med.
De flesta.
De räknar så.
Men man ska ju välja var, alltså i vilket område man centraliserar.
Ja.
Ska man alltså verkligen bara optimera i princip på alla plan? Eller finns det möjlighet att göra olika fack och se att här lönar det sig på riktigt? Och då är det inte påverkan på kvaliteten. Men det är kvaliteten vi ska titta på.
Jo.
Inte på enbart på prislappen. Men nu tittar vi ganska mycket på prislappen hela tiden.
Så är det.
Och det är också ett nytt sätt som vi tittar på och gör våra budgetar på. Att vi jämför med andra kommuner och vad de betalar för samma tjänst eller samma område. Och ja, på något sätt måste man göra det, styra det, för annars går det helt ut för.
Nej, så är det. Visst måste man liksom kunna jämföra, men vi vet ju nu att nu håller ju kommundirektören på att göra en omorganisation som vi får titta på.
Mm.
För vi hoppas ju, han har ju verkligen insett att det finns förbättringspotential i den kommunala organisationen. Och jag har inte riktigt koll på allt, det är inte så mycket han ändrar på, men att det leder till någonting bättre.
Ja, vi har haft, just i morse har vi haft ett dialogmöte just om omorganisationen, och det är ju ett förslag från tjänstemännen, och nu ska vi fördjupa oss i det. Men som det ser ut idag, alltså är det ju kostnadsneutral, det sparar inga pengar.
Ja, det är lite synd.
Ja.
Men
jag vill fråga, alltså hur mycket tid har vi kvar?
Vi har 5 minuter kvar.
Jag tycker då ska vi i alla fall spela en låt till. Och den passar ju också, tycker jag. Det är Bee Gees, Stayin' Alive.
Okej, mycket bra.
Time.
välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu är vi inne på slutrakan här och ska avsluta vårt program som handlar om Birgit Meijer Thunborg, vår nya gruppledare. Den här musiken passar ju jättebra egentligen till situationen i Gällivare befinner sig.
Staying alive.
Ja, precis.
Ja, trots alla goda förutsättningar så kämpar man på. Och framförallt i verksamheterna som är just de verksamheterna som ska antingen ge en bra start i livet eller som ska ge en bra vård och omsorg. Det är just de som kämpar mest.
Jo, och där har vi mycket att göra. Och vi kommer att, det finns mycket fina idéer, vet jag här. Får vi bara vara med och besluta efter kommande val så tror jag att vi kommer att göra det bättre i Gällivare. Vad säger du, Birgit?
Det är jag helt övertygad om. För att, alltså, vi är inte förtjänt av att kriga. Att kriga om små saker.
Nej.
Vi bör se det hela och det här fina helikopterperspektivet.
Jo, som ger en helhetsbild.
Men kanske det är drönarperspektivet nu för tiden. Ja, men alltså, ni förstår säkerligen alla vad jag menar. Alltså, vi ska inte käbbla. Vi ska se till att vi löser
konstruktiva förslag som med ordentligt bra faktaunderlag. Inte drömma oss bort för mycket. Vi måste inse verkligheten. Så är det.
Så är det. Men vissa ideologiska barriärer måste vi riva.
Jo, men då handlar det om...
Till exempel lagen om valfrihet.
Jo, ja. Småföretagande.
Småföretagande.
Jajamän.
Ja.
Okej, då avslutar vi med...
Vi avslutar med Tangerine Dream, White Eagle. Och jag tackar för den fina möjligheten. Tack.
Varsågod.